Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hej och välkommen till I väntan på katastrofen denna underbara sommar 2022. Jag började säga datum tydligen, eller år i alla fall.
Det räcker med året, Kalle.
Jag heter Kalle Sackri-Wahlström och den andra rösten där är Patrik Sellman, som ni vet. Hej Patrik!
Hej Kalle!
Är allt bra eller?
Ja, det får man säga.
Hur går det med ogräset?
Alltså, jag är inte riktigt i kappen faktiskt.
Du, jag såg på Instagram igår att du körde med någonting som hette julhacka.
Ja.
Väldigt spännande.
Ja. Alltså, jag köpte ju en sån när jag började odla. Alltså, jag var ju officer och så slutade jag och så flyttade jag ut hit och till Värmland och skaffade bikupor och började odla igen. Det hade jag gjort i mitt föräldrahem ända sedan barndomen.
Jag tror inte att jag är ensam om att få bilden av Rambo som drar sig tillbaka. Han har sett så mycket hemska strider. Nu ska han leva ett tillbakadraget liv. Det finns också den här med Mark Wahlberg när han är sniper. Den kanske heter Shooter. Det är också så att han bor på en bergstopp i Montana någonstans. Och sen kommer någon som ställer till det på något sätt, som gör att de måste liksom damma av sina gamla vapen och avbryta sin fredliga existens för att utkräva hämnd. Det är lite den bilden får jag av dig.
Jaha.
Förlåt, julhacka.
Jag tänkte på det, för när du var här så sa, är detta Sveriges Montana, eller sa du, när du åkte här bland sjöarna och bergen och...
Mm. Ja, det är väldigt vackert att se.
Lite lagom Montana. Exakt. Nej, men jag köpte faktiskt en... Nej, det gjorde jag inte. Eller jo, det gjorde jag. Den äldsta, den som är med på filmen, köpte jag då. Sen fick jag ju en när jag gjorde praktik på Torfolk, 93, 90, ja, någonting sånt där. Så tack för hjälpen.
Mm-hmm.
Så jag har två stycken, en i stål och en sån här med träskalmar då. Nej, men alltså, just det här med rad. Jag har ju odlat på så många olika sätt genom åren och provat och det ena det ena. Och nu körde jag de här 80 cm bäddarna ett tag. Jag tror tidigt när vi pratade om det att jag tyckte det där var rätt bra. Jag hade haft bredare bäddar tidigare och sånt där. Men jag har ju även odlat på drill.
Va?
Och då gör man ju så här att har du sådana där sjutacker med kuplog, då kör du ju upp fåror. Och du kör upp dem med jämna mellanrum så får du ju sådana här drillar, alltså uppkupade spetsiga högar, så sätter du planter och sår i den där upphöjda bädden, fast det bara för en rad då.
Okej.
Och då när du rensar ogräs, då kör du ju bara i de där fårorna där sen, va?
Smart.
Med kuplogen. Men det är ju också så, när för det blir det nu då, och det är, jag kommer att köra radodling, för jag är helt, alltså bort med allt. Allt, precis allt, enklast möjligt alltså. Inga ojämnheter, inga gångar, inga saker, ingenting som man måste lägga energi på att upprätthålla. Sätter man ut grejer, ja, men det är ju bara i vägen när du ska jobba och rensa allting, va?
Jag tror att jag inte är ensam om att känna mig sviken av dig nu, Patrik.
Ja, lite grann kanske.
Du kan liksom inte hålla på att byta så här mitt i säsongen. Alltså, du måste ju
nej, men det här har jag väl pratat om tidigare
här
också.
Nu står vi här med våra 80 cm bäddar med skägget i brevlådan. Och så får vi höra att det är värdelöst.
Ja, nej men alltså det har jag ju sagt till dig förut. Det här med att man ska ha lådor eller stockar eller stenar och grejer. De är bara i vägen.
Ja.
Däremot bäddarna utan, det kan man väl ha. Jag har det också, men jag kan ju säga att där är det ju mest ogräs. Och det är ju framförallt i gångarna det blir besvärligast att hålla. Kör du radodling så, eller drillar då, men det var länge sedan jag gjorde det. Då har du egentligen inga gångar, va?
Så du går istället mellan plantorna?
Ja, precis. Precis. Mm. Men då också om man har det och har i alla fall... Ja, närmare 10 meter långa rader. Då är det ju så helt otroligt att gå med en sjutacka eller hjulhacka då och rensa i gången där. Du får ju ändå rensa i raderna kan du ju behöva göra med någon annan skaftad hacka eller kryprensa till och med om det är morötter och sådana saker då. Men annars emellan raderna där, det är helt otroligt effektivt alltså. Jag tror inte man överdriver om man säger att det går 5-10 gånger snabbare alltså.
Jag såg på filmen på Instagram igår, det var ju helt otroligt.
Ja.
Det var som att du trollade bort, som ett suddgummi för ogräs.
Ja, men så är det. Och det är ju också det där, jag älskar ju kuplogen bäst. Det finns ju såna här hacker och rensbågar och kultivatorer, alltså snedställda som taggade hjul då, som är lite som en lätt fräs kan man säga.
Men handdriven?
Ja, den snurrar ju av att du trycker den framåt.
Ja, ja.
Ja, och då i och med att de är snedställda så vispar den lite grann samtidigt, va?
Ja, ja, ja.
Men just kuplogen där, för att det är ju så att nästan allting som vi odlar går jättebra och tycker till och med om att bli kupad. Alla rotfrukter och majs och solrosorna mår också bra. Kålen går att kupa. Så att det är ett väldigt lätt sätt att när man vill ha lite större odling då. Så är det.
Ja. Ja, då får vi byta metod till nästa år då.
Jag har ju sagt det tidigare. Prova. Så får se vad som passar dig.
Jag vill prata lite om min kål.
Ja.
För att kålen är ju ett krångel att odla. Många som jag pratar med ger upp för att det är så mycket angrepp på dem. Och de ska täckas över från första början. Och det är svårt att få till. Och första året jag odlade, det här är ju då fjärde säsongen tror jag. Första året som jag odlade så täckte jag... tredje året är det som jag odlar kål. Och första året täckte jag över. Och det funkade helt okej tills plantorna blev så stora så att de tryckte upp min duk. Och då kom kolmalen in under och la larver. Så blev det som ett perfekt habitat för kållarver där inne.
Så är det.
Förra året så var det som inget angrepp. Så jag bara, jag kör på, jag tänker inte över någonting. Och sen så någonstans mitt i sommaren så kom det ett sånt jävla angrepp. Och då sprutade jag något medel som heter Turex. Som är något medel man blandar i vatten och sprutar på.
Ja, det är ju alltså ett... jag kommer banne mig inte ihåg vad det är nu. Men det är ju alltså ett biologiskt...
Ja, precis. Det är inte något giftigt. Utan
nej.
Det är bara,
nej, och det är inte ens ett biologiskt gift. Utan det är ju någon form av sjukdom eller parasit eller något.
Ja.
Smittar de på något sätt? Eller om de... Ja.
En dåligt norm i alla fall. Men i fjol så bet inte det, för då var det för stort angrepp. Så de vann. Ja. Och mycket av min kål blev fördärvad. I år så testade jag metoden, inte täcka över. Men vid första anblick av en sån där liten larv så sprutade jag alla planter. Och det verkar ha varit en bra metod.
Ja.
Så det är ett tips. Att om ni är med och innan angreppet blir för stort så kan ni spruta med det här medlet. Och då... Peppar, så ser det ut nu i alla fall som att jag har motat tillbaka larverna.
Mm.
Något jag inte motat tillbaka i bladlösen i växthuset. Jag måste hitta fler nyckelpigor och stoppa in där. Det funkade så bra i fjol. Men nu är auberginen och vissa chiliplanter rätt hårt angripna av bladlös faktiskt.
Mm. Ja, det där problemet med chilin där, det får jag bara om jag har planterna inomhus här över vintern och sånt. De är ju perenna egentligen, va? Så att de går ju att ha i krukor. Men det är jättesvårt med bladlösen där. I växthuset har jag aldrig haft bekymmer faktiskt.
Lillos dig.
Men det, alltså, det här med kålen där, jag hävdar ju det ändå. Fast jag får ju ändra på mig ibland. Man lär ju sig grejer hela tiden. Va? Det är ju så. Men jag har till exempel fått ändra mig om mina fruktträd. Men kålen, jag hävdar envist fortfarande att det här med stor biologisk mångfald och hyfsat stora kålodlingar, det räcker väldigt långt. Och jag har... Det var så roligt att se det. Nu är det... var ett par som gick småbrukarkursen i fjol. De har ett konto. Man kan gå in och kolla det. Granås Dam of Sweden heter de. Och de har ju börjat odla väldigt mycket. Och verkligen satsa på det här med småbruk. Kolla deras kålplanter i år får ni se. De har inte haft det lätt historiskt heller förut alltså. Men i år har det gått bra. Det finns ju en generation som kommer senare här nu. Som det är lite, har man inte skördat än, broccoli och tidig vitkål och sådana här grejer, blomkål och sånt, då kan komma ett angrepp till nu alltså. Så är det ju, va?
Jag har ju också haft problem med rapsbaggar som kommer sen när de har skördat rapsen som finns här i området. Nu har de inte odlat mycket raps precis här runt mig, så jag hoppas att jag ska slippa det i år.
Ja.
Men för raps och kål är ju, alltså det är ju en kålväxt, så samma djur som går på den, rapsen går också på min kål.
Mm.
Ja, men när du säger biologisk mångfald, Patrik.
Ja, perenner, bärbuskar, alltså blanda. Vi har ju en sån här, alltså man har inte sitt grönsaksland där långt där borta i hörnet för sig själv, och så har man något annat där, det här med att, utan blanda och väva ihop och gör buskridåer runt, skärma in, gör solfickor, använd perenner, buskar, träd, småväxta träd, olika grejer runt omkring alltihopa, och att du, så att du får oerhört mycket insekter, va, och småfåglar. Mycket bärbuskar och sån här. Har du stora vindskydd mot norr med bärbuskar till exempel, allt möjligt då, alltså inte bara vinbär utan aronia, fläder, häggmispel, blåbärstry, alltså enorma olika. Det här blir ju mat för småfåglar och sånt. De äter ju bladlöss och såna saker också alltså. Så att man gör det. För jag har aldrig sedan jag satte detta i system för 10-15 år sedan eller någonting sånt där ordentligt använt någon täckning på kol eller sånt. Och jag har aldrig fått hela skörden fördärvad. Jag har haft vissa år har jag haft så att de ser inte jätteroliga ut, men då har det alltid rättat till sig ändå så att det blir bra kol på slutet.
Jag kommer starta en stödgrupp för alla oss som känner oss knäckta nu efter att ha hört om alla de här arterna som vi ska plantera.
Nej, men alltså, det är ju jätteroligt. Du får ju vacker och livfull trädgård. Och det är som, alltså jag har en känsla också av att om man gör så där så får du, vad ska man säga, det blir som en helt annan stämning i trädgården. Det blir mycket mer liv. Du får det som att allting bara trivs mycket bättre.
Rub it in.
Ja, så är det. Nej, men kolla det. Jag ska säga det också när jag ändå sa detta med deras fina kålplantor, för det var helt otroligt vad bra det gick där för dem då. Men det är det jag också kommer att ha en biodlingskurs. Jag har en kurs kvar som jag fick lägga in på vardagar och det är nästa vecka. Och det är tre platser kvar där. Om man går in på min webbsida småbruk.se. Igår var det fem platser kvar och nu är det tre platser kvar. Så att vi kör på 20-21 nästa vecka. Och sen är det en tredje dag som jag inte kommer ihåg, augusti-september. När vi kör skörd, invintring, sjukdomar och sådana där varroa och sådana där grejer. Men så där är tre platser kvar och... Bor ni i Göteborgsregionen, ja, ni får komma varifrån ni vill. Men jag, det blir nog mina... Jag har ju dratt ner väldigt på det här med resandekurserna nu. Då, så att det blir nog de sista som jag kör utanför min gård.
Ta chansen.
Ja.
Vi har fått en fråga till podcasten. Den kommer från Eva. Hon skriver så här: tänkte prova att lagra potatis, vitkål och morötter i min matkällare. Men i vad? Och hur tätt och så vidare. Hade trälårar förr men tyckte de drog åt sig mögel. Berätta allt. Tack för inspiration, Eva.
Mm. Så det är det där när de säger matkällare.
Ja, visst blir man nervös?
Nej, alltså jag vet, det är ju så här, det finns ju olika typer av källare, va? Alltså du vet, du har ju de här som man kan kalla för skafferier, och sen har du de här, så tar du första halvan på förra seklet, så byggde man ju och hade sån här i sin grävda källare alltså.
Ja, men exakt, det är det jag tänker. Som ett stort skafferi i den grävda källaren, tolkar jag det som.
Ja, ingen jordkällare alls ute. Och där är det ju oftast lite svalare i de där gamla husen, om man inte har ändrat på det då. I moderniteten där man ska ha 23 grader i varenda kubikcentimeter i hela huset. Ja, så hon har väl hyfsad temperatur där nere, och det har ju gått med träbacka förr. Men det låter ju samtidigt som, ja visst, det blir lite fuktigt även av potatisen sig själv då, va. Den alstrar ju, eller den håller ju på med cellandningen då, va. Det är ju en levande, så att den andas ut vatten och koldioxid då. Mm. Det där har vi ju pratat om en del, och vi har ju kört med plastbackar.
Mm. Alltså, jag, för potatis har jag ju kört trälårar.
Mm.
Och det har ju funkat bra för mig i min jordkällare. Men sen för morötter har jag kört plastbackar.
Just det, så var det ja.
Med sand, och jag testat plastbackar med tidningspapper, som en morots- och tidningspapper lasagne.
Mm.
Och det där får jag ofta frågor om, för vi visade upp det i TV-programmet, men vi sa aldrig vilket som var bäst. Så jag får mycket frågor om det. Och mitt svar brukar vara så här, att sand var bäst, men tidningspapper var smidigast. Så om man vill ha liksom det optimala resultatet, så kör man sand. Då håller sig morötterna spänstiga längst. Men plastbackarna blir tunga. Man måste stå och gräva i sanden för att hitta morötterna. Ja, det blir liksom krångligare.
Så, papper så... är ju att du lägger... papper i botten, tidningspapper, ett lager morötter, tidningspapper, ett lager morötter och sådär. Va? Så man bara drar av tidningspappret.
Men min nya metod som jag började med i fjol, det var att jag byggde jag reglade en låda, men istället för väggar så satte jag metallnät.
Mm.
Alltså mustätt, alltså med 2 mm maskor eller någonting.
Ja.
Och sen la jag rotsaker med tidningspapper emellan i dem. Och det tyckte jag funkar jättebra.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Och då blev det lite luftigare alltså.
Ja.
Men ändå, det är ju så att de här avger ju också fukt. Va? De är också levande som potatisen. Och det sugs ju upp på pappret och det blir ju lite fuktigt i pappret så att det inte mjuknar och torkar på samma sätt. Då.
Mm.
Men du, det gick att ha hela gavlarna öppna där alltså.
Mm. Det funkade bra i min jordkällare. Men ja. Sen så, jag skulle fortfarande säga att sand slår det här. Alltså sand var bättre.
Mm.
Om man vill verkligen ha, om man har så pass stora odlingar så att man tänker att man ska ha det liksom till nästa vår, då får man nog köra på sand för att det ska vara gott att äta.
Mm. Man kan ju tänka sig så här då, att man gör en plastlåda med sand som man sparar till sist, och så gör du det enklare sättet på det du äter under hösten och högvintern då.
Men gäller sanden även för potatis och vitkål, undrar jag då?
Nej.
Och Evas vägnar?
Nej, det gör han inte. Det behöver du inte göra på samma sätt då. Men jag tänker, så som vi gör då, jag och även min dotter, vi har plastlådor, hon har plasttunnor. Och det man får märka, alltså varje sånt här utrymme är ju lite unikt, va? Det har ju sina fuktigheter och temperaturer och varierar över året och sådär. Så man får ju prova lite grann, va? Men det här är ju inte jättesvårt, för är det så att du har för luftigt, alltså du behöver ha ett lock på, då torkar ju potatisen lite grann, och det märker man ju då att de översta börjar bli lite svampiga, mjuka efter ett tag. Och sen har man för tätt, ja, men då börjar det bli lite blött nere i det där, och då får man ju se upp, då öppnar man ju lite, man får liksom reglera.
Mm.
Ofta är det att man har en ganska liten öppning så att det är någon typ av luftning i den där lådan. För risken med den här, om vi säger, tänker matkällare, gjutet betonggolv i ett hörne i en byggd källare under ett hus, så blir det risken att det blir för torrt för rotfrukter där annars alltså. Potatis också.
Det känns mer som att det är gjort för drickabackar.
Ja, lite så. Konserver, syltburkar, saft och så. Va? Men det går, absolut. Det är perfekt att ha potatis i tätare lådor som är lätt luftade då. Va? Men då får man kolla så att det inte blir röta i för att man har för stängt eller att det skrumpnar för att man har för öppet. Då.
Men när Eva säger drog åt sig mögel, det betyder att det blir för fuktigt?
Ja, och det känns som att hon har haft trälårar då som har varit för täta. För då blir det ju, potatisen avger ju vatten och så har det, så är det. Så man får reglera den där fuktigheten med locken där då. Och det har ju du, gjorde ju du i dina lådor med hål, vad jag kommer ihåg.
Ja, men exakt.
Du gjorde ett hål i locken.
Ja, eller det slutade också. Jag hade lite problem med att hålla mössen ute där, utanför de där lådorna. Det slutade med att jag tog en USB-skiva och gjorde som en ruta i mitten, säg en kvadratdecimeter, där satt sånt där hårt insektsnät.
Mm.
Och det blev min luftning.
Ja.
Det funkade bra, tror jag.
Mm. Om man tar fördelen med en jordkällare, så är det ju så att där vill man ju ofta ha, det finns ju många jordkällare som har betonggolv hela vägen och som funkar jättebra. Jag hade lånat in med en sån när jag fick mitt knappa ton med potatis i fjol här. Då fick jag ställa in i en sån, för då rymdes det ju inte hos mig, va. Och det var alltså vi hade ju knappt groddade potatisar vid midsommar alltså.
Oj.
Alltså
otroligt.
Ja, det är bland den bästa jordkällare jag har varit med om alltså.
Ja, grattis till den som äger den.
Ja, precis.
Jordkällar och goals. Ja,
ja, precis.
Hur men lagar man vitkålen då?
Ja, det klassiska med den, det är ju alltså att hänga den i rotstocken. Du har ju en stock under så du inte kapar av den, putsar av den längs med, så har du kvar den, så hänger man i den i någon form av ståltråd eller någonting sånt där, så kan du knyta fast dem. Annars kan du lägga dem i nät eller försiktigt på hyllor också då, men att hänga är det bästa då.
Man kan hänga dem i nätkassar från taket.
Ja, men sen ska jag också säga då att om man är oerfaren Och så är man van vid affären där det går personal hela dagen och putsar på allting och plockar bort allting som inte ser perfekt ut.
Mm.
Så är det så här att när du kommer in i din jordkällare, din matkällare eller ditt skafferi eller vad det är. För jag har ju förvarat mina bara liggande i skafferiet också. Och då kan det ju vara så här, oj då, jag har några vitkål kvar här borta också. Och de ser ju inte vackra ut alltså. Du vet, det kan ju till och med vara så att något alltså svarta och torkar. Och det kan vara så att det har blivit fuktigt, någon som har legat emot någonting, va? Då börjar det bli liksom nästan lite upplösblött och sådär. Skalar du av de här yttre bladen på ett vitkålshuvud som inte ser så roligt ut.
Mm.
Så har du ett oftast superperfekt vitkålshuvud inuti, några blad in. Va? Så skala alltid av dem när de ser tråkiga ut, så får ni ett lite mindre perfekt vitkålshuvud inne i. Så är det. Ja, speciellt vitkål är så alltså.
Gud, vilket bra tips. Vi har fått en fråga från Miriam. Hon undrar över det här med att förädla mat typ i olja. Typ soltorkade tomater eller vitlök i olja.
Mm.
Och riskerna med botulism. Ska man göra de här grejerna liksom när man vill äta dem? Alltså, ska du lägga ner soltorkade tomater i olja i samband med att du vill äta dem? Eller kan du förvara dem så en längre tid? Vad säger du om det, Patrik?
Mm. Alltså det här är väldigt känsliga områden alltså, och jag kan säga som så här att jag förstår hennes fråga. Man ska vara försiktig när man lägger det i olja alltså.
Ja, men för det här är också så här, blir så jävla rörigt för mig, för jag var helt säker på att om du slänger och häller på olja på någonting så är det lugnt. Så jag gjorde chiliolja till exempel i fjol.
Mm.
Och så jag ville väl upp en bild på det antar jag, och då fick jag ju 1000 meddelanden från folk som sa att nu kommer hela din familj att dö.
Ja, men, det finns positiva sidor med att vara kändis också, Kalle.
Ja, men alltså jag undrar bara, det känns som att jag är liksom på Miriams sida här. Jag undrar jättemycket över det här också. Hur fan ska man tänka?
Ja, alltså jag kan ju säga, jag känner ju bara alla varningsklockor ringer om att vara försiktig nu, Patrik, vad du säger här. Ja, för ja. Att
Men det, man köper ju soltorkade tomater i olja i affären. De är ju inte nygjorda.
Ja, men alltså, jag vet inte vad de håller på med för processer. Du vet att industrin, de har ju helt andra grejer än vad vi har i hushållen att hålla på med. Ja, det finns ju så här, olivolja, det är ju väldigt vanligt. Och det är ju mycket medelhavsinläggningar och vitlök och allt sånt där som finns där, va? Och vad jag förstår så har ju olivolja en viss antiseptisk verkan. Men det är ju ingenting som garanterar det här. Utan snarare så har jag för mig att det här taget långt tillbaka i arkivet. Att till exempel vitlök i olivolja eller olja är en av dem som har spridit det här. Va? Så att om jag gör så, jag tycker att man ska vara väldigt försiktig med detta med långtidsinläggningar i olja. Så är det. Det är jag själv är det. Och som hon säger där, att vill man ha och bjuda på, det blir ju inte riktigt samma sak. Det gör ju inte det, därför Nej. Att det suger upp i oljan smaker och sådana där grejer. Men jag tänker att man gör det i samband med ganska nära att man ska förtära det.
Och liksom hur nära, det funkar en vecka innan, eller är det en dag innan, eller är det minuter innan?
Ja, inte minuter, utan snarare någon dag eller några dagar att man kan göra förberedelser inför någonting, absolut. Men sen har du de här grejerna när det gäller botulinum då, den här bakterien som producerar botulinumgiftet som är så otroligt giftigt, va? Har du 4 grader kallt, ja, då stannar ju det upp och det bildas inga gifter. Så förvarar du en sån väldigt kallt, då blir det inte det, då är det ingen fara. Och sen har du andra änden då, om du har det här i tillagar, ofta har man ju det här och hackar tomater eller sånt i sallader eller så, som man serverar det kallt. Men har du det i uppvärmda rätter och värmer upp det ordentligt, så förstörs ju det här giftet också, så det är också en säkerhetsgrej då, va?
Just det, så uppvärmt funkar bra.
Ja, eller kallförvaring.
De här 4 graderna tar de koll på bakterierna så att om jag har en flaska chiliolja som jag sen stoppar in i 4 grader försvinner botulinum, eventuell botulinum då, eller?
Nej, är det är det inte, utan det som händer när du har kallt är att det stannar upp och då, alltså det är ju i livsprocessen, förökningen och så, som det här botulinumgiftet tillverkas av bakterierna då. Och har du kallare än 4 grader, då är de liksom, vi kan väl kalla det för deaktiverade, så att det händer ingenting, va?
Jag förstår. Nästa fråga. En konserveringsprocess tar ju koll på de här bakterierna också.
Ja.
Kan man konservera soltorkade tomater? Alltså, jag vet inte varför vi pratar om soltorkade tomater. Det är inte ens gott. Men, men min chiliolja tar vi istället. Alltså, ja. Den är god.
Den är ju god, ja, precis.
Jag sticker ut hakan.
Ja.
Den är väldigt god. Om jag gör den i mer portionsförpackade kärl, alltså små flaskor eller burkar eller någonting. Kör i tryckkokaren. Vad tror du om det?
Ja, alltså jag skulle ju säga så här. Jag har inte gjort den typen själv. Men jag skulle ju säga prova, och det skulle ju absolut gå. Därför att olja går ju också att värma upp under tryck där, skulle jag tro, va? Jag vet inte hur mycket det expanderar och så, men...
Spännande!
Ja, men däremot så är det ju så här. Du behöver ju inte ha så jättesmå förpackningar. Därför att om du kan ju ha flera förpackningar, men sen när du har öppnat den så ställer du den i ditt kalla kylskåp som du har skruvat ner temperaturen på.
Ja, ja, ja. Ja, jag har ett kylskåp där som är väldigt kallt.
Ja.
Ölkylen.
Ja.
Där kan jag ställa chiliolja då. Ja. Ja, men vad bra. Det här lättar upp. Men det är ju inte helt oproblematiskt. Man får hålla lite koll helt enkelt.
Nej. Jag tror att jag har lagt upp Livsmedelsverkets PDF just om de här noggranna gränserna för den som... Det är ju så här. Jag träffar ju människor, och nu när jag också har blivit någon...
Influencer.
Ja, mindre så som folk frågar lite mer då, så är det ju så att en del, de gör ju ingenting. De vågar inte göra sylt knappt för de är så rädda för de här grejerna, va?
Mm.
Och det finns mycket forskning gjord på de här grejerna, och man har tagit fram gränsvärden och sånt. Och det står i den här, det här med temperaturen vid tillagning, när det förstörs, kyltemperaturer och så vidare i den där. Så där får man liksom koll. Och vill man hålla på med det då och ha kollen där, så blir man, ja, då blir det inte så stressigt.
Men en grej som lugnar mig lite också, det är att man, när man hör om botulism, så är det ju folk som är rädda för botulism. Det är ju inte att folk får botulism.
Nej, men det är som att det är en grej som man håller på, sällsynt alltså.
Ja, precis. Man håller på att skrämma upp varandra kring det här. För att det är någonting som man måste ta hänsyn till om man är intresserad av att konservera grejer. Mm. Men det verkar inte vara ett jättestort problem. Alltså, det verkar inte vara liksom en farsot som tar
koll på alla. Nej, men det kanske är för att man historiskt har... Det har ju varit... Alltså, det händer ju. Det gör det ju fortfarande. Men det är ju därför man är så noga. Som vi, alltså du vet, så här i livsmedelsindustrier, kontroller, Circle K-korvgubbar som står och mäter varje korvstemperatur innan den får serveras. Ja, du vet så här, va? Så att man är ju också väldigt noga. Och vi har ju haft en period där det kanske har varit lite mindre hemkonservering och sånt där, va? Så att jag tycker absolut att man ska vara noga, så att vi, för det är ju alltså ett nervgift som gör att det slutar att fungera alltihopa, va? Det är skitgiftigt och farligt, så man ska vara noga, och är man noga så är det ingen fara. Och jag brukar tänka på det där just med människorna när de började tillaga maten. Man pratar ju mycket råfod och sådana där grejer, vet du. Men just detta när människor börjar tillaga maten och värma upp den ordentligt, vad det måste ha betytt mycket för, ja, du vet, även Clostridium och andra sådana här grejer som finns också då, va?
Ja, men det är väl en av de där stora sprången i mänsklighetens utveckling, är väl när vi började tillaga maten.
Ja. Det måste ha sparat många.
Ja, men också, det blir mycket lättare att ta hand om maten i kroppen och så vidare.
Ja.
Mäktigt. Nu, Patrik, vi kör lite kortare avsnitt så här på sommaren för att vi har annat att stå i.
Ja, jag har gäster här också så jag ska göra en utflykt med dem nu.
Oj, kul. Jag ska åka och köpa hönsmat.
Mm.
Det ser jag fram emot. Tack för att ni lyssnar. Jättekul och tack för era frågor. Fortsätt mejla hej@katastrofen.se och kolla in vår katastroflåda på www.prepbox.se. I den finns det mat som håller i 3 år så att din familj slipper gå hungrig om det händer någonting. Allt bra.
Ja, jag vill säga det också när det gäller Prepboxen där att den, alltså jag själv tycker ju att den är en superpresent i alla sammanhang. Alltså bröllopspresent, födelsedagspresent, jubileum, avslutning från jobbet present, vad som helst. Och
det är fan sant, jag har inte tänkt på.
Nej, alltså, men alltså,
det är jävligt roligt bröllopspresent.
Ja, men det är ju, jag har ju vänner som köper den där och ger bort på så, och köper massvis och ger bort på olika grejer. Och de som är i de där åldrarna där de springer på bröllop med alla kompisar hela tiden. Nej, men alltså, du ger ju en omsorgsfull present som faktiskt bara inte är, jag menar, vem vill ha 17 brödrostar?
Kanske ska bli en tagline i nöd och lust.
Ja, precis, precis. Nej, men alltså det är omsorg i den. Det är ju faktiskt det. Det är att visa att jag vill att ni ska kunna klara er en besvärlig situation. Och sen är man faktiskt med och höjer beredskapen i landet, va? Alltså att vi förbättrar hushållens förmåga. Det är ju basen för hela beredskapen i landet.
Och sen, din granne.
Den tredje, det är att om man gillar den här podden så hjälper man ju oss.
Just det.
Det är också en viktig anledning, tycker jag.
Ja, verkligen.
En del de har Patreon och sånt. Vi har Prepbox istället.
Vad heter det?
Heter det inte Patreon? Patreon.
Ja, ja, ja. Ja, det var så, jag har aldrig hört det på svenska förut.
Nej.
Jag har aldrig hört det på värmländska förut.
Nej, men vad bra att det var första gången du kallade det.
Ja, precis. Se Prepbox som vår Patreon.
Ja, precis. Patreon.
Du, ha en härlig dag, Patrik. Vi hörs igen om en vecka. Puss och kram allihopa. Hej då!
Hej då!
The softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.